Du lyssnar på Rise and Shine Michelin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Go Active Travel, en aktiv resebyrå med proffsiga coacher som motiverar dig till skön träningsverk, massa glädje och härliga resupplevelser. Kristina Edvinsdotter, du är överläkare vid Umeå sjukhus och du är onkolog och specialiserad inom ärftlig cancer. Med den bakgrunden debuterar du nu med boken inom genren romance och den heter Diagnos omöjlig längtan som just utspelar sig i Umeå och delar av den även på sjukhuset ser man på. Och jag tror även att det kan finnas en snygg läkare med i bilden. Du är uppvuxen i den lilla byn, om jag uttalar det rätt, Skorped. Som ligger i Ångermanland mellan Örnsköldsvik och Sollefteå, jag stavat fel. Där du tidigt intresserade dig för att läsa böcker, jag kan inte prata. Jag är nyfiken på det här med ärftlighet för cancer i släkten. Du har också kämpat med IVF i många år som resulterade i en son. Den resan är jag också nyfiken på. Och jag har förstått att du gillar att dansa och att du tävlar i bugg och boogie-woogie. Jag vill höra allt om det här samt om dina morgonrutiner. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine, Michelin.
Tusen, tusen tack, Shirin, för att jag får gästa denna fantastiska glädjepodd. Det här är liksom veckans höjdpunkt.
Yes. Ja, får vi säga, nu kunde ju inte jag prata introt här, jag snubblar på den. Men får vi säga att det här är din... Vi ska inte bara prata om cancer och ditt yrke och din debutroman. Men du debuterar i första poddintervjun ever.
Ja, så det ta det med en nypa ro. Du får liksom guida mig här.
Ja, det känns ju som ett UB-proffs. Och du sitter i garderoben, bokstavligen. Dock en walk-in closet, så det är liksom inte en mörk... mörkhåla. Och alla som lyssnar nu kan jag bara berätta att det finns ju också podden och den här intervjun kommer också ligga på YouTube, så in på Shape by Shirin på YouTube. Shape by Shirin sitter ihop i ett ord. Så kan ni också se vackra Kristina som sitter i garderoben. Det här är jätteroligt. Vi har så mycket att prata om.
Ja.
Ja, och vi har en timme på oss och det är alltid kaos med tiden. Tack för att du är min gäst. Och jag har sett väldigt mycket fram emot det här samtalet.
Ja, men jag vill verkligen säga tack. Jag är så lycklig att jag ska få komma och prata om det som ligger närmast hjärtat. Jag har ett hjärta som gärna brinner för både det ena och det andra. Men det här med ärftlig cancer och att förebygga cancer, det är kanske viktigare än allting annat. Även om jag gärna slänger med en bokbebis med badvattnet. Så att,
Ja, det ska vi. Och nu har du hamnat som av en slump, som inte är en slump. Eftersom min mamma har cancer just nu så har det varit väldigt mycket intervjuer just om cancer. Så att det här ska bli väldigt spännande. Hur mår du just idag när vi spelar in? Och var befinner du dig i världen förutom att du sitter i garderoben?
Ja, men jag sitter i garderoben i Umeå där jag hör hemma och bor. Och jag måste säga att det är en ganska trevlig måndag. Jag jobbar ju som läkare, överläkare på cancergenetisk mottagning här på vårt universitetssjukhus. Men jag försöker hålla måndagar och fredagar så fria som möjligt för att kunna hålla på med mitt skrivande som ju är min fritidshobby som håller på att växa. Så det går ju liksom inte att göra allt man vill på dygnets alldeles för få timmar. Så att jag har faktiskt valt för min hälsas skull att gå ner i tid. Och det är ett strategiskt val, ska jag säga.
Åh, vad fint. För det är ju hälsa som är mitt huvudämne. Och också det som vi berör hela tiden i den här podden. Mm. Även om det är personporträtt och författare och allt möjligt. Så är det just hälsa som genomsyrar podden hela tiden. Mm. Så jag tänker att ska vi inte börja med boogie-woogie och bugg?
Men alltså, det kan vi göra.
Och vad är boogie-woogie?
Ja, men om du tänker liksom 50-tals, 60-tals rock, du vet den där svallande logen och damen Grease. Med den smala midjan. Ja, men Grease. Grease, vida kjolen och sen så är det liksom dans till boogie-woogie-musik som är ju rock, alltså den 60-tals rockmusiken. Och boogie-woogie är då till skillnad från bugg, tror jag nästan alla känner till. Mm. Det är ju vår svenska folkdans som i princip bara finns i Sverige. Och lite
är det så?
Ja, trot eller ej.
Finns det dricker lite te medan du pratar ja, boogie-woogie.
Ta det, och jag kommer. Du får bromsa. Mm. Medan däremot boogie-woogie är ju en dans som även finns både liksom ganska stort internationellt. Hela Europa finns till och med par i Ryssland. Och,
mm-hmm.
Ja. Så boogie-woogie finns det ju då världsmästerskap i. Och vi har ju faktiskt lyckan att det finns världsmästare i boogie-woogie som kommer från Umeå.
Nej, men, och det är Kristina Edvinsson. Edvinsson hela den här podden. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt.
Ja, nej, men,
det är en författare som har varit med i podden.
Ja, men dotternamnet har jag faktiskt tagit från min, alltså, från min pappa för ungefär 20 år sedan, kanske lite drygt ännu. Alltså i min släkt så var det så att min pappa hette Edvin.
Såklart.
Och de hette Johansson och mina bröder hette Edvinsson. Och jag fick också bli döpt Edvinsson som bebis. Och det där var ju jätteknöligt. Varför heter du Edvinsson och dina föräldrar Johansson? Jo, men för att min pappa hette Edvin. Jo, men du är ingen son. Nej, just det. Och det visade sig ha att göra med att mina äldre bröder sa att om de skulle döpa mig till dotter, då skulle jag bli så utmobbad i skolan att de liksom krävde av mina föräldrar att så fick det inte bli. Jag vet inte alls varför. Så att när jag blev gammal nog och får bestämma själv, då bytte jag till Edvins dotter. Så jag kan ibland lystra till båda, men jag är ju Edvins dotter. Och
ja, jag fattar.
Det är centralt för mig.
Mm. Vad fint.
Men du, vi började tala lite.
Hur ofta dansar du?
Numera inte alls lika ofta. Och det har ju att göra med att jag har den här bokprojektet som har liksom ätit upp all fritid. Jag är fortfarande ledare för våra barn och ungdomar i klubben. Där ju bland annat min grabb som fyller 12 är med och dansar. Och så länge han tycker det är roligt att tävla i dans så kommer jag vara där och tävla med och träna med honom. Förut så var det väl 3 gånger i veckan ungefär. Men jag har inte tävlat det sista året. Och då, du vet, det som är mycket annat, va? Alltså, har man inte ett tävlingsmål, då tänker man att det där roliga, tar det sen. Så det blir mer träning på hemmaplan istället.
Det låter ju fantastiskt roligt. Mm. Och vilken, tänker också så här, mellan skrivandet som är väldigt stillasittande, ditt jobb som är säkert fantastiskt utmanande och roligt, men också tunga ämnen, eller tunga situationer, så låter det här som en sån här riktig liksom krydda, bara glitter och det låter fantastiskt. Vilken skön kombo.
Ja, men det är ju en glädjebost, jag kan ju säga det. Det finns ju bra data, vetenskapliga data på det. Att dans som hälsofrämjande verksamhet är liksom överlägset nästan all annan träningsform långt, långt upp i åldrarna. Och det har att göra med den här kopplingen mellan liksom att höra musiken, att röra sig till musiken man tar in utifrån och levererar ut. Och du måste vara i stunden för att kunna dansa. Du kan inte tänka på något annat, för då hör du inte det du dansar till. Boogien är ju mycket så att liksom en del i bedömningen är att du ska bedömas hur väl du tolkar musiken. Spontan musiktolkning, alltså inget förkoreograferat. Du ska kunna höra något och gestalta det i stunden. Så där är väldigt mycket närvaro och träning att dansa.
Alltså det där är jätteintressant. Jag tänker på små barn som precis har lärt sig stå upp, så sätter man på musik. Då börjar de ju digga. Det är så coolt. Och så älskar jag de här filmerna som figurerar på sociala medier. Där man ser ett gammalt par som har varit gifta, du vet, i så här 75 år. Och de har väl kanske hunnit bli 90 då. Och så dansar de ihop. Kanske lite boogie eller någon annan styrdans eller någonting. Och liksom hur det hur vi blir så glada av det.
Ja, men jag menar, jag träffar min man på dans. Även om han är kirurg och jag är onkolog, så träffades vi ju inte på sjukhuset. Utan vi träffades.
God, du har ju vad mycket stoff du har för att skriva böcker. Vi kommer att hoppa mellan ditt yrke som läkare och ditt nya yrke som författare, tänker jag. Så vi kommer att hoppa och studsa lite fram tillbaka och känna att vi och även även i VFN. Mm. Men vi måste sätta igång det här. Vi kommer ju ha så mycket att prata om. Vi har ju redan satt igång. Jag har pratat så mycket idag redan, så jag kommer harkla mig lite här. Mm. Hur gick dina tankar kring att bli läkare? Var det här någon barndomsdröm, eller?
Ja, alltså det, jo, verkligen. Alltså redan i förskoleåldern, när alla andra lekte tjuv och polis och sådär, då var jag läkaren som gick och...
Kristina doktor.
Ja, men jag gick och helade de andra, va? De kom till mig och liksom sådär. Och det på riktigt, sen alltså 5-6 års ålder. Och hela grundskolan, jag hade liksom en väska med plåster. De gick inte till sjuksyster, utan de gick
till dig.
Mm-hmm. Så att det fanns väldigt, väldigt djupt i mig. Min liksom, ja.
Men inget i släkten sa, nu ska vi börja prata om släkt och ärftlighet, men ingen sa pappa eller mamma eller mor,
nej. Nej, och där är det kanske jag lite, det kände jag mig lite unik under tiden jag läste på läkarprogrammet, för att jag var ju den första i min familj som överhuvudtaget hade en eftergymnasial utbildning. Vi pratade att jag kommer från en arbetarklass som har jobbat i skogen, och så även mina äldre bröder i mångt och mycket. Så att nej, det är för mig ett medvetet val som bara klingade rätt. Sen så där som man kan vara, du vet, livet blir lite krokigt och jag kom inte riktigt rätt från början, och så trodde jag att jag var 24 år gammal, då trodde jag att jag var för gammal för att bli doktor. Ja, du vet, det är ju en viss ålder där när man tror att livet är förbi. Men jag satsade ändå till slut på min dröm och vågade liksom sjösätta den, och det har jag ju aldrig ångrat, för att vara läkare, det är verkligen världens bästa jobb.
Wow. Ja, fantastiskt. Och hur var det att växa upp i skorped?
Skorped, ja, men precis.
Skorped.
Skorped.
Skorped, det är göteborgska.
Ja, det kan man säga.
Man det på ångermanländska.
Skorped.
Skorped. Jag vet att det inte heter ångermanländska. Skorped. Hur var det att växa där då?
Ja, men alltså det är ju en liten by med 11 barn i klassen och ett litet samhälle. Ja, men du förstår. Men alltså, det var fint. Jag har ju en extremt social ådra. Och det kanske var svårare på en liten ort. Och dessutom, som sagt, var mina syskon är så mycket äldre än mig. Den bror som är närmast mig i ålder, han är 15 år äldre än mig.
Mm-hmm.
Så jag hade liksom inga hemmavarande syskon. Så jag satt mycket på trappen. Och liksom, hej. Är det någon som vill komma och leka med mig?
Är någon som känner sig sjuk? Nej, någon som vill ha plåster?
Och så gick jag runt bland de, framförallt med de gamla i byn. Alltså det är ju det som är fint med ett litet samhälle.
Ja.
Så jag har bakat väldigt mycket kanelbullar och suttit på sofflock och pratat med gamla människor om deras liv. Så att min mamma, hon visste aldrig vart jag var, för det där var ju långt före mobiltelefonernas tid.
Just det.
Jag gick bara. Och någonstans dit de öppnade dörren.
Så gjorde vi ju alltid förr i tiden.
Oh.
Man visste ungefär när det var middag. Och då kom man typ hem.
Om man inte hade råkat få middag där man var.
Nej, men exakt. Jag kan faktiskt... Jag kan inte minnas någon gång. Det kanske det har varit, men så här... Shirin, du kom för sent till middagen. Eller du kom, nej, jag kan inte komma på det.
Nej. Nej, men liksom, det var ju härligt. Men det gjorde ju också det här lilla samhället med dess begränsningar. Det gjorde ju att jag, med mitt sociala behov, jag läste ju extremt mycket. Jag knäckte läskoden när jag var 5. Och sen läste jag och läste och läste. Och liksom det lilla biblioteket på vår skola, det tror jag att det hade jag tömt när jag var 11.
Wow. Minns du vad du läste? Var du allätare, eller?
Ganska allätare. Och jag läste ju liksom... Ja, kanske inte det säger... Ja, kanske. Har du hört talas om böckerna som heter Grottbjörnens folk, Hästernas dal och så vidare? Tjocka tegelstenar. Ja. När jag var 11, då hade jag den del 2, Valley of Horses, som engelska undervisning. Mm-hmm. För läraren var så less på att jag satt och rättade honom i engelska. Så jag fick sitta i korridoren och läsa denna tegelsten till
mig. Du fick typ... Du blev utvisad.
På riktigt. Och så fick jag komma in någon gång ibland och översätta någon mening så att han hade koll på att jag visste vad jag läste. Och så att jag har nog läst vuxenböcker ganska tidigt. Det är ju ganska tjocka böcker. Som 11-åring.
Wow.
Men alla ätade mycket äventyr. Det är klart det fanns en tid av Kitty och 5 böckerna. Och sen så kom
5 böckerna gillade jag.
hela Sagan om isfolket-serien slukade jag ju när de kom. Och det var väl kanske inkörsporten till romance. Förutom alla Barbara Cartland-böcker som fanns då när jag växte upp. Gammal romance.
Men under läkarutbildningen, vad var det som fick dig lite extra intresserad av just cancer?
Ja, du ska veta att min cancer, valet att bli onkolog var inte helt spikrakt egentligen. Nej. Men det finns några pusselbitar. Jag är ju undersköterska i grunden, så att på gymnasiet så läste jag hälso- och sjukvård. Och då hade jag gjort ett specialarbete som hette Efter flera tusen rad. Det var den gamla tidens strålningsenhet, alltså när man gav strålbehandling vid cancer. Så där hade jag redan sniffat på cancerområdet lite grann. Sen då, i och med att jag hann läsa en del annat, bland annat svenska på högskola och läste komvux för att läsa upp matematik och fysik efter att ha läst till undersköterska på gymnasiet, så var ju det lite ont om, det var ju lite ont om studiemedelsveckor eller studiemedelsterminer. Så jag började jobba tidigt och det var ju lätt för mig som muska att få jobb på sjukhuset även fast jag pluggade. Och då fick jag jobb på onkologisk vårdavdelning och jobbade först en hel sommar. Och när sommaren tog slut så sa de, ja, vi trivs jättebra med dig, vi vill erbjuda dig en fast tjänst. Så då hade jag, den tidens gamla, jag jobbade var tredje helg, fast på ett fast schema. Så att jag jobbade liksom med samma människor varje vecka.
Fasta så bra tider. För alla inblandade.
Ja, så jag blev ju en fastanställd fastän jag var student. Och det, klart, det knöt mig nära cancervården. För jag såg ju med väldigt närvaro. Jag stod ju först i närmaste ledet att ta hand om de här människorna som har fått både kanske komplikationer av behandlingen men också av cancersjukdomen i sig. Finns det ju mycket som tär människan. Och jag tror att det där, ja men det la sig nära hjärtat. Sen trodde jag att jag skulle bli psykiatriker. För att jag också älskat det här med det goda samtalet och funnits där. Så jag vickade på psyk sen från och med termin 9 när man fick göra det. Hade också ett studieuppehåll när jag jobbade en hel termin bara inom psykiatrin. Så att jag jobbade på ganska mycket där. Och när jag då var färdig med hela läkarutbildningen innan man ska göra den här, det som vi då i alla fall hade som kallas AT eller allmän tjänstgöring. Då ville jag jobba lite till. Och så var de lite snåla på att lämna besked där på psykiatrin. Alltså jag frågade, får jag jobb? Du vet det här. Så då skickade jag ut.
Och visste vad de blev av med.
Faktiskt, lite så. Men för sen jag skickade och fick jobb på onkologen som vikarierande underläkare där. Och sen, alltså, jag måste säga, det är någonting med människorna som jobbar inom onkologin. Det är sjukvårdens guldstjärnor. Eller, förstår ni, man måste vara otroligt stabil i sin själ för att orka jobba med cancer. För det är så att även om de allra flesta som får cancer, de blir ju friska. Tack och lov. Men de vi som jobbar på onkologen, det är de det inte går bra för. Alltså det är de man följer in i döden. Och om du ska kunna sitta där och hålla kärleken till människan och till livet levande, då behöver du vara, alltså du behöver vara så trygg. Så att jag vet inte, jag tror att jag landade i att jag hade så fantastiska kollegor på onkologen och det gjorde att efter min AT, ja, jag blev faktiskt uppraggad. Det var verksamhetschefen på onkologen som skrev, vi vill gärna att du kommer tillbaka. Och jag var lite så här, okej, jag visste ju inte riktigt vad jag hade tänkt. Ja, man kommer att börja. Du kan ju sluta om det inte känns som att det passar. Men ja, jag kommer aldrig därifrån.
Och där är vi.
Där är
men
vi.
Du sa att man måste vara stabil i sin själ. Hur håller du dig stabil i själen?
Det är bland annat genom att inte jobba för mycket. Alltså jag lärde mig
så att upprepa.
Ja, faktiskt. Jag menar, i min ryggsäck, alla har vi våra olika ryggsäckar, men i min ryggsäck så jag fick en äkta utmattning under läkarprograms, alltså tiden. Mm. Jag gick in i den berömda väggen så att det bara small om det. Och jag tror att det har en mängd olika skäl. Men det gjorde att jag blev varse att min ork har en begränsning. Och det är lite som jag säger. Jag har inte svårt att hitta saker jag brinner för. Min svårighet är att inte brinna upp. Och jag behöver liksom extra återhämtning.
Skriver under på allt.
Men du vet hur det är liksom, när man liksom måste liksom hålla sig själv bara, fast nu nej. Paus. Så. Så jag
fastän det är så jäkla roligt.
Ja.
Ja, jag vet precis. Jag har samma problem.
Kan vara lite obekvämt att säga stopp alltså. Mm. Jag har varit väldigt väldigt öppen med alla mina chefer jag har haft, att liksom klivit in och ställt mig med båda fötterna axelbrett isär och sagt, jag jobbar inte heltid, för då går jag under. Så.
Det ska jag ta med mig, tack för den.
Och jag har faktiskt aldrig fått annat än kärlek tillbaka. Mm. Och till och med från kollegor där man själv då, jag i alla fall, haft lätt att känna, oj nu blev det besvärligt för dem, och du vet, det finns en schemarad som är meningen att man ska fylla och säga, inte där en dag i veckan. Hur blev det för de andra? Mm. Men jag kan inte ta ansvar för andra. Jag måste ta ansvar för min hälsa. Och ska jag hålla i längden? Ja, men då är det så här det ser ut för mig.
Vad fint. Då ska jag ta med mig. Tack. Rakt in i hjärtat. Du har ju följt, nu har du jobbat inom onkologi i många, många år. Att använda ordet trend är ju oftast i positiv mening. Men det är ju inte alltid det. Alltså, vad har du sett för trender? Hur har det skilt sig från när du började tills idag? Är det fler patienter? Hur är det andra sätt att jobba på? Hur ser vi på det? Finns det olika sätt att bota på? Hur har liksom trenden sett ut?
Det finns så många olika trender. Jag menar, dels är det så att det kommer hela tiden nya läkemedel. Och det resulterar ju i att, tack och lov, människor lever längre. Men det, eftersom det är fortfarande lika många som får cancer, och kanske till och med lite mer år för år på grund av en åldrande befolkning. Alltså så att vi har dessutom behandlingar inom andra områden som gör att människor lever längre. Så då är det fler som får cancer. Fler som får cancer som lever längre med sin cancer innebär att det är ännu fler människor som ska behandlas. Och det är ju så att det är jättesvårt att möta det här behovet. Och det är också jättesvårt att säga, nu räcker det. För att bara för att det finns en given behandling så betyder det inte att det alltid är rätt att ge en given behandling. Det handlar ju om, nu ska vi vara lite krass, det handlar ju också om en kostnadseffektiv kalkyl. Finns det chans att den här behandlingen hjälper dig kontra vad kostar det dig i biverkningar, livskvalitet och så vidare? Men där tror jag att det blir svårare och svårare att ha det jag brukar kalla det svåra samtalet, alltså avslutningssamtalet. För patienten som sitter i stolen mitt emot säger ju, finns det ingen mer behandling? Och då är det ju så att det kanske det gör. Men antingen har jag inte råd att ge det, vilket är jättejobbigt för mig som doktor att säga att det finns en behandling här. Men min chef säger att jag får inte ge det för det är för dyrt. Det är jobbigt.
Eller att patienten är för gammal så att man känner att man...
Ja, att det inte liksom. Men ofta är det inte på grund av ålder, utan det kan vara väldigt snäva kriterier. För vissa läkemedel är så att det är bara de som uppfyller det och det och det kriteriet.
Det är fruktansvärt ju.
Och det är för att vi har inte råd. Det är liksom skrämmande, men det är sant.
På ert sjukhus just där.
Vi i Sverige har inte råd att ge alla all behandling som finns, för den svenska statskassan har inte nog med pengar.
Vet du, den har jag inte hört. Nu har jag pratat med ganska många om det här.
Men det här är dagsens sanning. Och då tänker jag att det som du jobbar med, hälsa, och det jag jobbar med, förebyggande hälsovård, blir ännu viktigare. Och det är väl en annan då trend, om man får säga så, att i senaste regeringsöverenskommelse så satsar man ju väldigt tydligt på prevention istället för behandling. Alltså att vi även inom onkologiområdet ska jobba med hur kan man förebygga cancer? Hur kommunicerar vi livstidsråd? Och inte minst mitt lilla ganska snäva område som ju då handlar om ärftlig cancer. Jag har ju jobbat med ärftlig cancer sedan 2008 och från början var det ju nästan omöjligt att få göra en sån här gentest som man slentrianmässigt kallar det för. Även om personen ville veta är min cancer ärftlig så var det för dyrt. Alltså tekniken för att göra en genetisk analys var 10 gånger så dyr 2008 än vad den är idag.
Men förlåt. Men kör vidare. Jag har så mycket frågor.
Och det gör ju att idag har vi tack och lov möjligheten att göra mer genetisk testning. Fler får veta om man kan förebygga nästa cancerfall i familjen eller hos mig som individ. Men vi är ju inte vid det mål jag skulle vilja vara än. Det vill säga att alla med cancer skulle kunna få ta ett sånt här test. För att återigen, när vi jobbar med snäva kriterier så kommer det ju alltid vara några outliers som faller utanför. Och för mig är varje förebyggbart cancerfall som inträffar är en förlust för vårt land och för individen såklart.
Jag tänker, du pratar om förebyggande vård, men jag tänker att har man hamnat hos onkologen, då är det ju redan påbörjat. Jag tänker så här, jag som är frisk, 52, två barn, 22 respektive 15, nu har min mamma just nu pågående äggstockscancer. Kan vi redan nu liksom ta några prover för att veta om vi bär på hennes gen? För det är ju liksom nu när man är inom situationstecken, jag tycker att jag är ganska ung för jag är 52, ung och frisk, det är ju nu man vill veta. Inte så när man redan har fått diagnosen.
Såklart.
Finns det sådana prover? Kommer det finnas? I sådana fall, är det för alla? Eller liksom, hur ser det ut? För det här är ju liksom den stora frågan i genforskning och allt som kommer i nanoteknik och så.
Ja, då har du kommit till rätt person att fråga, ska du veta.
Gud, så spännande. Kör. Vi måste ge med massa frågor. Svara.
Jo, men det är så här att i dagsläget så gör vi i princip aldrig genetisk testning för att leta efter en cancergen hos en frisk människa som första person. Men din mamma som har äggstockscancerdiagnos, för henne är det en 20-procentig sannolikhet att hon bär på en genförändring som har bidragit till hennes äggstockscancerinsjuknande. Mm. Så alla med äggstockscancer skall erbjudas en molekylärgenetisk utredning. Man får lämna ett blodprov. I dagsläget så tror jag att det är 12 gener som analyseras avseende möjlig ärftlig cancer. Där BRCA1 och BRCA2 är de vanligaste som nästan alltid körs. Men man ska nog köra en hel panel. Är det då så att din mamma finns bland de 80% av alla som inte har en ärftlig förändring, då har ju inte du eller dina barn någon ökad risk. Men om det hos din mamma påvisas en genförändring som kopplar till en ökad risk för cancer, då kan du som frisk, för då har du har ju 50% av din mammas genetiska material. Så har din mamma skada på en gen, så har hon också definitionsmässigt en frisk gen. Och vilken av de här två som sorterades ner i äggcellen när du blev till, det vet man inte innan. Det kan ingen förutspå, utan det är 50-50, va? Men vet man vad det är för förändring man tittar efter, då tar man provet och så säger man, okej, det här fanns hos mamma. Hos mig finns den genförändringen, ja eller nej? Och så får man ett svar. Och då är det ju 50-50, lika stor chans att man inte har ärvt den genetiska förändringen som man kan ha ärvt det. Och har man ärvt det så finns det en hel uppsjö av förebyggande åtgärder och ett speciellt personifierat kontrollprogram som man erbjuds. Så man lämnas inte i sticket.
Och då är det väl egentligen mat och livsstil. Det är inte så att man börjar på medicin bara för att man vet ju fortfarande inte om man kommer utveckla det.
beroende på vilken gen det är, pratar vi nu just, vi plockar ner den nära dig.
Ja.
Om vi tittar på äggstockscancer, så är det ju så att för några av de här generna så är risken för äggstockscancer så pass hög sett över hela livet. Det är 50-50, upp till 50% livstidsrisk. Så där rekommenderas man att man opererar bort äggstockar och äggledare i förebyggande syfte hos de kvinnor som är liksom färdiga med sitt barnafödande. Och ibland innebär det att man gör den operationen så tidigt som med 35-40 års ålder hos kvinnor som har den riktigt höga risken. I många andra fall så är det ju så att risken för äggstockscancer kommer efter klimakteriet. Och då kan man vänta tills kvinnan har gått igenom sitt normala klimakterium. Och då operera bort äggstockar och äggledare. Men du gör alltså ett ingrepp i din kropp där du tar bort en frisk del för att din risk för cancer är så hög att den motiveras göra det. Om du bär ett arvsanlag som ger den där höga risken.
Man ska inte gå bort då. Inte lätt. Alltså, det är lite ryskroulette.
Ja, men det är inte alls ryskroulette för att...
Jo, men även om jag får veta att jag har en ärftlighet så är det fortfarande lite ryskroulette.
Absolut.
Jag har en ökad risk än någon annan som inte har den ärftligheten. Mm. Men det är ju ändå så här, jag är rätt frisk nu liksom.
Ja, men du vet att om du skulle få veta att din risk att få en äggstockscancer är 50%, att av 100 kvinnor i din situation så är det 50 som får en äggstockscancer. Och för dem är det ju inte alla som går bra. Och att valet istället är att operera bort äggstockar och äggledare efter att du är färdig med dina äggcykler. Alltså när du är färdig, när du har gått igenom ditt eget klimakterium, då är ju levnadspåverkan på dig minimal. Och det är ett litet dagkirurgiskt ingrepp som är över på 45 minuter och i princip biverkningsfritt. Jag tror jag vet vad du väljer.
Oh my god. Ja, vet du, vi måste hoppa till böcker och IVF allting. Jag har en allra sista fråga vad det gäller cancer. Bröstcancer då, med alla oss kvinnor som har bröst. Och den här gamla studien från 2002 som varnar alla att man ska absolut inte äta hormoner efter vad det nu är, 50. Och det är ju som livsfarligt för vissa människor när man börjar prata om, du är i klimakteriet, men oj, nej, jag kommer aldrig ta hormoner för jag har ärftlig bröstcancer. Vad är din? Du har redan hållit för både ögon och öron.
Ja, men jag blir väldigt, väldigt trött. För det första, ja, det finns gamla studier som baseras på ungefär 7 kvinnor. Mm. Det vill säga att det finns inga stora data. Och alla stora data, och nu ska vi komma ihåg att bröstcancer är så vanligt att det finns både nationella och internationella jättestora studier som tydligt visar att det är inte en ökad risk. Det må vara en ökad risk för den lilla, lilla del av befolkningen som faktiskt har genomlevt en bröstcancer som var östrogenreceptorpositiv, det vill säga att bröstcancercellerna använde östrogen för att växa. Den gruppen kvinnor ska inte äta östrogentillskott i klimakteriet. För alla andra så är det till och med bevisad överlevnadsvinst om man väger in skeletthälsa, hjärt- och kärlsjukdom och självklart även risken för bröstcancer eller annan cancer.
Mm.
Så att lider man av sitt klimakterium så ska du inte vara rädd för hormonerna. Gamla studier, gamla data, gamla preparat, det kan vi lämna bakom oss. Vi går ju inte och säger att sjukdomar kommer ifrån andar heller. Det är också gammal kunskap. Vi måste ju leva i nu och modern tid.
Så vad du säger är att ät hormoner om du har jobbigt i klimakteriet, förutsatt att du inte bär på den hormonella östrogenreceptiva.
Det är den enda du ska göra. Det är om du själv har haft en bröstcancer som du är färdigbehandlad för och den bröstcancern var känslig för östrogen.
Ja, men om ens mamma hade då?
Spelar ingen roll. Det är bara om jag har opererat liksom en bröstcancer.
Okej, good to know.
Ja, så jag kan säga det. Och jag menar, jag jobbar ju verkligen med de här frågorna. Jag har ju många som säger, vi har så mycket bröstcancer i släkten. Vågar min dotter äta p-piller? Ja. Vi har så mycket cancer i släkten. Vågar jag ta HRT? Ja, jag får frågan ifrån barnmorskor, gynekologer. Jag utbildar gynekologer i detta. Det här är stabila data. Och det är så mycket lidande för kvinnorna som liksom på något vis är så rädda. Mm. Men grejen är den att ingen av oss är lovade att inte få cancer. Ingen av oss. Nej. En av tre får en cancerdiagnos sett över livet. Så vanligt är cancer.
Mm.
Men du ska inte avstå. Förlåt. Ja, men liksom, det är röv. Det får man säga. Det är skitjobbigt.
En av tre är rätt mycket alltså.
Ja. Och sen så faller vi tillbaka till förebyggande. Mm. Så är det så att nästan hälften av alla cancerfall skulle förebyggas om vi alla...
Ja, det här vill vi veta.
Alla har en normal kroppsvikt.
Ja.
Alltså om vi alla skulle liksom som kollektiv befolkning vara normalviktiga. Och det innebär ju även de underviktiga. Två, rör oss tillräckligt. Fysisk aktivitet enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Gärna varje dag om du kan. Inte röka, är i en rökfri miljö, äter tillräckligt med frukt och grönt och baljväxter. Avstå såklart från alkohol också. Och sen är det de här, du vet, asbest och andra miljögifter man ska hoppa över. Man ska amma sina barn, man ska gå på sin mammografi, man ska göra sina cellprover, man ska delta i liksom allmänna screeningprogram. Hälften av alla cancerfall skulle vi kunna förebygga. Europeiska kodexen för cancer, slå upp den.
I snart 10 år har jag haft privilegiet att få vara coach på flera av GoActives träningsresor. Framförallt på Mallorca som tidigare även var mitt hem i många år. Hos GoActive finns något för alla. Vandring, cykling, träning, yoga och temaresor. De erbjuder många underbara destinationer, erfarna coacher och färdledare. Grupperna är mindre, hotellen väl utvalda och jag lovar att du kommer få en annorlunda semesterupplevelse och komma hem med både träningsverk, nya bekantskaper samt känna dig återhämtad tillsammans med fantastiska minnen. Vad sägs om till exempel vandring vid Gardasjön i Italien eller i vackra Ischgl i Österrike? Eller kanske du hellre vill vandra på natursköna Gotland? Cykla i bubbeldistriktet Champagne i Frankrike eller åk till Grekland och lär dig om de blå zonerna? Yoga, träna och meditera vid havet på Mallorca? Möjligheterna är oändliga. Kika in på goactivetravel.se och hitta just din reseupplevelse. Och kom ihåg, livet är till för att upplevas.
Nu ska vi hoppa till din romance.
Ja, gärna.
Tack för det där, otroligt intressant. Du har valt att börja skriva böcker. Och du har älskat att läsa och älskat att skriva hela ditt liv. Och nu har du släppt din första bok. Berätta vad den handlar om. Jag ska snart få läsa den. Jag har inte läst den, kära lyssnare, men jag ska snart få läsa den. Kan inte du bara hålla upp den? För alla som nu tittar på YouTube så får vi se. Och den är så... Åh!
Den var vacker den här.
Ja, men den är så där diagnos, omöjlig längtan. Och så ser det ut som att det skulle kunna vara Golden Gate i bakgrunden. Men det skulle också kunna vara Djurebron. Inte helt olikt. Eller så är det bara fiction.
Och vi har en bro i Umeå som ser ut precis som den här. Så för den som är Umeå så är det lite gröna björklöv.
Ja, det är så fint.
Björkarnas stad.
Och ser lite så här rosa, ljusblått, solnedgång. Ja, det är så fint.
Stetoskophjärtat, kärlek på lasarett.
Ja, det är så klockren.
Glöm mig inte. Och jag har en bra brygga in till det här. För jag kan ju säga att det finns 2 starka teman i den här boken.
Mm.
Den ena, det har med mitt onkologiarbete att göra. Och det var att jag under min ST träffade, ja, jag träffade ju många patienter såklart, men en särskild kvinna som verkligen grep tag i min hjärta, min själ. Hon var bara 34 år gammal när hon söker akut med ett bröst som var så tumöromvandlat att hon inte ens kunde höja armen. Och du förstår, den här tjejen, hon levde tillsammans med man och 2 små barn. Och jag kunde inte släppa tanken. Varför söker man inte i tid? Om man har liksom, det är inte det att man har känt en knöl och så går man och drar på det. Utan hela bröstet var ju tumoröst. Och varför sökte inte mannen å hennes vägnar? Varför lyfte han inte in henne i bilen? För tyvärr är det ju så att går det för långt, då är det ju mycket sämre förutsättningar att bota. Mm. Och just den kvinnan, hon klarar ju sig inte. Hon levde ganska många år med sin diagnos, men hon dog ju alldeles för tidigt. Den berättelsen finns som lite av en strimma i den här. För jag lät min manliga huvudkaraktär, läkaren Erik, kirurg på Norrlands universitetssjukhus.
Kan du vara din man?
Skulle kunna vara min man, fast han jobbar med andra grejer. Jag låter den här läkaren själv jobba med bröstcancer. Och jag låter det vara så att hans fru har dött i en bröstcancer där han själv känner skuld. Varför hjälpte jag henne inte? Varför var jag så upptagen i mitt arbete så att jag inte sökte eller fick henne att söka i tid? Så det är en drag. Den andra, den är min egen resa. För att jag träffade min man lite senare i livet. Jag var 33. Han hade 3 stora barn. Jag trodde nog inte att han skulle vilja ha fler barn, men se det vill han, och tack och lov, för jag är extremt barnskär själv. Sen försökte vi ett tag och så visade det sig att men det där var ju inte så lätt som man kunde tro. Och sen fick vi hjälp på IVF-klinik. Fick faktiskt ganska lätt, om man får kalla det lätt, en son på första IVF-behandling. Inte första inseminering, men alltså sparade ägg från det första äggplocket. Så att det var liksom inom det första året i alla fall. Mm.
Jag tycker det är så fascinerande att det ens går att göra.
Men det var ju liksom, man hade ju ändå hunnit vara igenom det där ett par varv. Men sen då, när vi så gärna ville ha ett syskon, så skulle vi liksom starta om det där ganska snabbt. Bara efter ett år ungefär. Då visade det sig att när jag skulle starta om behandling med de här hormonerna för att trigga fram äggceller och allt vad man nu gör, då var jag redan spontan gravid. Någonting som de på IVF-kliniken hade sagt, det kommer aldrig hända. Min man och
kroppen,
jag.
Kroppen, livet, universum.
Ja,
sådär.
Men det blev ett missfall. Ett missfall som kroppen dessutom tog ganska lång tid på sig att stöta ut. Så jag mådde jättedåligt. Jag var tvungen att säga, nej, jag måste ta en paus. För att det liksom, allt det här med hormoner upp och ner. Och se de här graviditetstestet som var ett plus. Som sen blev, ja men alltså det var helvetet, kan jag säga. Och sen gick vi igenom då, när jag väl hade orkat och samla kraft. Så började vi om i den här IVF-karusellen. Och vi sprang och hjulade runt. Kastades mellan liksom fake-graviditet, vilket man ju blir av de här hormonerna, till fake-klimakterium, upp och ner.
Åh, hjälp. Vad tänker Återinför och ork och...
Jobba samtidigt. Nej, men vi sprang runt i nästan 5 års tid. Och till slut var jag tvungen att säga till min IVF-läkare att jag kommer inte kunna sluta. Alltså, jag är så desperat att få uppleva miraklet att bli mamma igen. Så att jag kan inte. Och då tittade han på mig och sa, vet du Kristina, jag vet inte varför du inte blir gravid igen. Men vi har försökt så många gånger nu. Jag tror att vi måste sluta. Och då var jag 42. Och det blev liksom nödvändigt för mig att bearbeta min barnlängtan. Och ska jag då skriva, för jag är ju så, jag skriver ju hjärtat och jag skriver sånt som jag själv vill läsa. Jag har själv haft, som jag har hintat om, liksom tyngre perioder i livet. Och när jag har det tungt, då behöver jag någonting som jag mår bra av. Någonting som kittlar känslan lite grann. Någonting som känns, men lagom. Och någonting som jag kan lita på i slutändan, att när jag lägger ifrån mig boken så har det ett lyckligt slut. Jag behöver vila i hela berättelsen, hur berg- och dalbanan än ser ut, men jag vill veta att det här kommer, jag kommer inte lämnas gråtandes. Jag kan gråta en stund på mitten, men någonstans så finns ljuset där längst fram. Så jag ville skriva en bok som jag själv ville läsa, och då handlar den om ofrivillig barnlöshet, barnlängtan. Och lite grann detta med att våga gå vidare i livet igen. Man kanske åker på en smäll eller två, men vad kan jag göra för att komma framåt i ett vuxenliv där jag faktiskt behöver ta ansvar för min sårbarhet, om jag ska kunna våga lita på en kärlekshistoria igen. Så det här är en sjukhusromance med djup. Den touchar ju de här ganska tunga ämnena. Men man gräver där man står. Ja. Ja, vem älskar inte en sjukhus?
My god. Jag liksom längtar tills jag får hemboken.
Klanen, du vet det här Grey's Anatomy eller gamla cityakuten. Man liksom, det är någonting med sjukvård som får oss att gå igång. Liksom.
The Doctor gick jag igång på. The Doctor, du vet, med den autistiska läkaren. Har du sett den?
Ja.
Så bra.
Härligt.
Underbart ju. Vad har du själv för favoritförfattare?
Ja, det finns ju några. Alltså jag måste säga att få böcker har betytt så mycket för mig som Nicholas Sparks The Notebook.
Jag dör! Den absolut största författaren all times för mig är Nicholas Sparks. Till och med mina barn vet vem han är nu och var han bor och hur många barn han har och alla filmer som har gjort så.
Han skriver ju fantastiskt.
Är fantastisk.
Ja, han skriver fantastiskt. Så att jag menar där, det kan jag säga, det är, nej. Om någon brukar ställa den frågan ibland så här, vilken bok önskar du att du hade skrivit själv? Ja, om jag hade skrivit en notebook. Och då vet ju det ju att den har ju också, den är ju sorgesam i sina toner, men det finns ju så mycket kärlek där och den är vacker. Ja.
Har du läst alla hans böcker?
Inte exakt varenda en, för han har gett ut ganska många.
Ja, jag vet.
Men jag har läst,
jag tror jag missat många. Två typ.
Ja. Jag läste The Wish nu senast över jul. Den tyckte jag var fantastisk också. Det berörde ju också cancer, så det blev lite så här wow.
Har du apropå cancer, har du läst The Last Song?
Nej, det har jag inte.
Oh my god, den finns som film.
Då måste jag läsa.
Nästan alla hans de här romansböckerna är ju filmatiserade.
Ja. Men, och det är ju egentligen ett bevis för hur starka de är. Alltså att det finns så mycket att gräva i. Mycket känsla där. Jag ska säga i Sverige är väl den stora romance-stjärnan som jag beundrar mycket. Det är Simona Arnstedt. Hon är ju liksom, hon var ju liksom the queen of romance. Den som första som jag tyckte verkligen kunde skriva romance på svenska. För mig är det en stor skillnad. Jag har ju läst mycket amerikansk och brittisk litteratur och älskat den. Och sen så har jag läst en del svenska som jag bara känt fast... Det blir lite tunt eller jag vet inte, det är som att det saknas någonting för mig och jag har liksom inte så att jag kan ta exakt på det, va. Men Simona var kanske den första största bland dem och sen kom ju Anna Larsson för ett par år sedan med en helt fantastisk medans världen ser på en sån liksom också ljuvlig nästan Notting Hill doftande kärleksberättelse och nu börjar det bli fler svenskar som skriver romans, bra romans, så det tycker jag känns härligt att få vara med i den framtidstron på att en kärleksberättelse faktiskt kan bräcka alla krim och deckare som...
Och vi behöver mer sånt i våra liv. Alltså, jag säger inte, pratar inte bara om mig själv, utan jag menar världen, hur den ser ut just nu. Vi behöver mer fluff och kärlek.
Ja, och för mig är det ju så att när jag ska vila ifrån... Alltså, min vardag består ju fortfarande, även om jag idag jobbar med ärftlig cancer och pratar mycket med familjer, så är det ju ändå många som delar sina cancerberättelser eller förlusten av en förälder eller ett barn för den delen. Mm. Och det är ganska tufft. Och när jag då ska gå hem och vila, då vill jag inte läsa om våldtäkt, misshandel.
Nej,
jag behöver fluffet. Va?
Ja, och med fluffet vill jag bara så att rätta mig själv lite. Det betyder ju inte att vi så glömmer livet, utan vi pratar ju, om vi tar din bok och även liksom The Notebook som handlar om demens.
Alzheimer.
Ja, precis. Så det är ju tunga ämnen, och så som livet ser ut. Hon glömmer bort att hon har 3 barn och en man och så vidare och så vidare. Så det berör ju fortfarande tunga ämnen och livet. Men... på ett kanske mer härligt sätt då. Men jag menar, alla har väl sett en notebook, tänker jag. Och den, det är ju inte så här, and they lived happily ever after, fast på ett annat sätt. Vi lämnar en cliffhanger där för de som inte sett den. För den är fantastisk. Roligt, vad roligt.
Och det är liksom lite det jag känner med min bok. Det är ju att jag, om jag med en skönlitterär berättelse som är menad att underhålla, ändå kan liksom droppa ner några droppar eftertanke och med ett faktiskt ganska genuint syfte från min sida att både våga lyfta det här med barnlängtan och ofrivillig barnlöshet, hur slentrianmässigt vi ibland uttrycker oss inför någon, ska du inte skaffa barn snart? Är det inte dags för dig?
Precis.
Det kanske ibland kan.
Precis.
Men också jobbar jag ju med cancertemat i min berättelse. Och om så bara en kvinna tar sig till sjukhus just lite snabbare för att hon berörs av min berättelse och tänker till att jag kanske måste gå. Då har jag nått fram.
Mm.
Underhållning med eftertanke och så just bra. En liten klick där, va?
Love it. Så tacksam för det.
Mm.
Du, är du bra på att förverkliga dina drömmar generellt, tycker du? Drömmar om, det låter ju som det. Men du kanske inte tycker
det. Men jag tror det. Lite så ändå. Vi är ett jättebra team, jag och min man. Liksom. Han tror på mig när jag inte riktigt gör det. Och han har ju många gånger liksom sett till att jag, både när jag fått dansa, när jag vill dansa, och fått skriva bok, när jag vill skriva bok. Och liksom. Ja.
Ja, vad härligt. Ja, men
det är jag tacksam för. Och sen så tror jag att jag har ett väldigt välutvecklat pannben. Eller som jag själv skriver i boken, tjurig som en kärstubbe. Det är ett uttryck som finns här hemma i Norrland. Om du någon gång träffar på en kärstubbe, då vet du att den är hård och kompakt. Och man bryter inte sönder den så lätt. Så att jag tror att jag i och med min tjurighet tar mig dit jag vill. Ibland tar det bara lite längre tid.
Mm. Kommer det fler böcker?
Ja, absolut. Bok nummer 2 är... Jag skulle säga 2/3 på väg i råmanus. Jag jobbar alltså med fristående berättelser, men Erik och Cecilia, som man ju får lära känna på djupet i den här första boken, de är då mer bikaraktärer i bok 2, så får vi växla över till andra huvudpersoner. Men fortfarande Umeå, fortfarande med touch av sjukhus och lite cancer, för det är det jag kan. Mm.
Oh, vad härligt. Nu så här absolut sidospår. När man sitter och äter sin, eller förlåt, när man sitter och läser sin härliga bok, så kanske man dricker en kopp te eller kaffe. Då är det nämligen så att jag har haft en annan poddgäst för 1,5 år sedan som kallade sig för Choklad Jenny. Och hon har en egen chokladfabrik i Umeå, så dit kan det gå. Som du såklart känner då, eller vadå?
Såklart.
Ja, såklart.
Jag kan ju säga att jag har ju då till min boksläpp jobbar jag med bokboxar. Jag gjorde 50 exklusiva bokboxar för att liksom ha lite smått och gott i det hela. Och såklart pratar jag med Choklad Jenny, så att Jennys choklad finns i min bokbok.
Hälsa så gott, hon är så jäkla härlig.
Ah, hon är fantastisk, hon är verkligen en dröm att samarbeta med.
Ja, det kan vi prata. Du får hälsa henne så jättemycket. Gud, vad roligt.
Ja, så du, nätverket är knutet.
Men du, dina hälsorutiner då, Kristina, hur ser de ut? Snart ska vi gå till morgonrutiner, men snart ska vi gå till hälsorutiner generellt.
Jag tror att för mig är den absolut mest centrala hälsorutinen är att träna regelbundet. Alltså när jag slarvar med min fysiska aktivitet, då blir jag deppig och då vaknar min ångeståådra, mitt ångestspöke. Och då får jag, kan jag få ångest av nästan vad som helst. Och sen när jag tränar regelbundet så är det som att de där grejerna, det är nästan så att de inte finns. Mm. Och finns de, så är de så subtila att det är lätt att bara, jaja, fast det där var ju inte viktigt. Så träning är min absoluta nyckel. Sen är jag vegetarian av val och vana sen mer än 20 år tillbaka. Det är också det jag mår bra av. Det finns alltså inget djurrättsaktivistperspektiv ur min vegetarianism. Jag äter ägg och jag äter fisk ibland. Jag började äta fisk när jag var gravid, just för att någon gång emellanåt blev jag orolig om jag fick i mig tillräckligt med protein och så. Men det är mer att det är lättare för vissa att laga lite fisk än att, när man säger att man vill ha vägg. Så vägg för mig är det som min kropp mår bra av. Och sen så är jag helt alkoholfri sen 24 år tillbaka. Det är också ett medvetet ställningstagande. Både för min psykiska hälsa, men för min kropp generellt. Och det är sådana här nycklar. Det är nycklar för mig.
Wow, vi har väldigt mycket beröringspunkter, du och jag. Mm. Och hur är dina morgonrutiner?
Ja, men min morgon. Ja, men morgonrutin. När klockan ringer så ringer den nästan en timme för resten av familjen. Och det är för att jag älskar att ha lugn och ro på morgonen. Så att jag tassar upp för att inte störa. Och sen så tassar jag ner till träningsrummet. För vi har faktiskt lyxen av att ha ett så pass stort boende att jag har ett rum med ett antal träningsmaskiner och en stor härlig skärm på väggen. Så då kan man stå på sin cross-trainer en halvtimme och titta på Outlander. Och bara
Yellowstone lite. Håller jag på med just nu.
Ja, det är ljuvligt liksom. Mm,
men
det
är så rå. Har du sett den?
Yellowstone har inte hunnit.
Nej, precis. Den är rå med Kevin Costner. Det är bara mord liksom, var femte minut.
Ja, men, då kanske jag ska hoppa den. För jag är
den är ändå bra. Den är en cowboymiljö, vackra Montana. Jättefint.
Mm. Härligt.
Ja, nej men.
Aha, så då tränar jag på morgon och sen så när jag är färdig tassar jag upp och sen så lagar jag frukost till familjen innan jag cyklar iväg upp till mitt jobb.
Mm. Underbart. Bara en snabb återblick tillbaka till första IVF:en som du sa gick väldigt bra. Vill bara lyfta det. Nyfiken son, frisk, 12 år nu sa vi va?
Ja, han fyller 12 i sommar. Ja. I sommar.
Fint.
Så att ja.
Ett mirakel.
Det är verkligen ett mirakel. Ja. Och jag är så oändligt tacksam. Alltså, våra stora barn, min mans biologiska barn som jag även räknat till mina barn. Den äldsta utav dem var ju 16 när vi blev gravida. Och han var så sur.
Ja.
Vad ska det här vara bra för? Ni som bara jobbar hela tiden. Mutter, lite sådär. Och jag sa, men Jakob, men jag har ju inga barn.
Nej.
Men du har ju oss.
Ja, gulle.
Oh. Ja, de är jättefina mina stora barn. Mm. Men det var ändå någonting för mig att få bli mamma. Det var livsomvälvande på ett sätt som jag nog inte var.
Det är ju
var.
Det. Det är så brukar speciellt säga att vara gravid.
Ja, alltså för livet fick färg. Mm. Det var ju svartvitt innan, men livet fick färg. Och det är liksom min regnbågsbebis. Vi är jättetajta, jag och min grabb. Helt ljuvlig unge som jag älskar över allt annat. Så att jag kan... Ja, jag är så tacksam. Jag ska inte vara småaktig och säga att jag sörjer de barn jag inte fick. För, även om jag på ett sätt kanske alltid kommer att göra det. Det fanns en djup barnlängtan i mig och en önskan att få fler barn. Men jag fick ett och jag är otroligt tacksam för det. Mm.
Underbart. Är du redo för dina 5 ofullständiga meningar?
Ja.
Om min bok blev en Hollywoodfilm skulle jag önska att dessa 2 huvudkaraktärer spelas av...
Jag tror kanske Jennifer Lawrence och ge mig Alexander Skarsgård kanske.
Åh, bra! Se honom med vit sjukhusrock.
Eller hur?
Det gillar vi. Om jag vann 10 miljoner skulle jag...
jobba halvtid så jag hann skriva mer.
Love it. Jag älskar det svaret. Jag hade nog svarat likadant. En annan skulle säkert sagt så här, jag skulle säga upp mig, sälja allt jag äger och så skulle jag flytta till södra Spanien. Nej, jag skulle också jobba halvtid. Jag ska aldrig släppa den här podden. Never. Bara så ni vet, kära lyssnare, ni blir aldrig av med mig. När jag bjuder till fest lagar jag helst och bäst.
Genuin husmanskost. Jag är en liksom skogsrotta. Så det blir mycket mustiga gryter eller någon god soppa och hembakat bröd.
Gud, vad härligt. Om jag måste välja skidresa eller solresa väljer jag helst och då till?
Alltså solresa 10 gånger av 10 och jag älskar ju Koh Lanta. Vi har ju precis varit där i 2 månader på en long stay. Återigen, ett annat sätt för mig att återhämta mig från en stressig vardag. Och jag älskar ju Thailand. Alltså. Fantastiskt.
Klockrena svar. När jag köper blommor till mig själv blir det oftast...
rosor.
Åh.
Om det inte finns liljekonvaljer i butik. Jag älskar liljekonvaljer.
Ja, liljekonvaljer. Snart är det dags. Det är så, jag brukar alltid prata med min mamma om blommor och svampar och sådana är på gång på våren. Men de försvinner så fort. De kommer som små gröna spjut. Och sen så måste man skynda sig. Och sen så börjar de nicka och bli ljusbruna. Men de är fantastiska och doften är absolut ljuvlig.
Kan säga, här utanför min dörr så är det 1,5 meter snö fortfarande. Och vi har ett snöberg som är nästan 5 meter på gården. Oj. Så det är inte nära här.
Jag ska skicka en bild till dig när de kommer i Stockholm. Men det kommer du ett tag.
Ja.
Jag tänkte prata lite om mina tankar kring dagens samtal. Jag kan bara hålla med dig om allt du har sagt kring skrivandet. Och jag älskade också att läsa när jag var liten. Och jag skrev en hel del, men det var verkligen inget jag var bra på. Men jag tyckte det var roligt. Så jag fick öva mycket för att bli duktig. Men jag älskade det. Förutom när jag tvingades skriva uppsatser i skolan. Det var det absolut värsta jag visste. Men någonstans i tidig 20-årsålder blev jag inspirerad att plugga till journalist. Och yes, det blev en fullträff. Jag har jobbat som journalist sedan dess och älskar att både läsa och skriva. Jag läser alltid fysiska böcker och när jag skriver på min bok så blir det såklart i datorn. Men jag har en analog almanacka som jag aldrig kommer ge upp och jag skriver lappar varje dag. Jag älskar mina listor och lappar. Jag har till och med en tradition att köpa analog almanacka en gång om året tillsammans med min vän Josse. Det är något fint, det är något lugnande, det är kreativt och roligt med papper och penna. Att forma bokstäver och ord till en historia. Det går trögt just nu med min egen bok, men jag blir enormt inspirerad av dig och många andra av mina fina författargäster. Och vad det gäller ditt yrke kring att forska kring ärftlig cancer så hoppas jag innerligt att vi på ett mycket lättare sätt kan upptäcka det i tid, förebygga och bota. Stort tack för allt du delar. Det var mina tankar. Över till dig.
Nej, men jag är bara otroligt tacksam för det här samtalet. Det har varit sprulande och givande. Och, jättekul.
Och det är lite så som din bok, tänker jag. Och dina framtida böcker. Och lite så jag tänker kring mina böcker också. Man pratar om tunga ämnen och livet. Men man kan ändå göra det förhoppningsvis med ett leende. Bara så här. Hur tacklar vi livet?
Ja, men du, då är det kanske dags för mig att gå och signera en bok och lägga i en låda så att du får hem den här pärlan.
Ja. Illa kvickt.
Såklart.
Du, var hittar vi dig om vi vill följa dig?
Jag är mest aktiv på Instagram. Söker man på Kristina Edvinsdotter, Edvinsdotter med W, då hittar man mig. För det är bara jag som heter som jag.
Och Kristina med CH.
Kristina med CH, bra poäng där. Och sen samma har jag ju en hemsida där man kan både liksom hitta mitt Instagram, så man kan köpa min bok där och man kan läsa lite mer om mig. Det vill man absolut, eller hur? Och då är det enkel adress www.kristinaedvinsdotter, alltså Kristina med CH och Edvinsdotter med W.se.
Underbart. In och följ Kristina på Instagram, Kristina_Edvinsdotter, eller hennes hemsida kristinaedvinsdotter.se. In och följ mig på Shape by Shirin för att hänga med i mitt liv. Missa inte att spana in min fina partners instasida go_active_travel eller deras hemsida med alla härliga träningsresor goactivetravel.se. Stort, stort tack alla fina lyssnare för att ni har hängt med oss här idag. Glöm inte att podden även finns på YouTube på min kanal Shape by Shirin, allt i ett ord. Skicka ni runt det här avsnittet till alla dina vänner med denna oerhört viktiga information. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då, Kristina.
Hej då.
Hej då.